Detta är kassett nummer 3, det är sida nummer 1 och det är fortsättning på intervju med Martin Alm, Chicago, Illinois. Och på den här kassetten kommer Martin att tala om American Union of Swedish Singers, AUSS.
Vi börjar med det Lindblomska standardet.
Ja.
Det vet du vad det betyder alltså i 1892 när var ju norrmän med då att börja med.
Oh ja, du menar den organisationen, den, ja. Det skandinaviska sångarförbundet. Ja. Som det upplöstes ju den sista, som så vidare jag vet, den sista sångarfesten var här i Chicago. I Minneapolis, det var 89, sen när de kom till Minneapolis nästa gång, då upplöstes det helt. Då kunde de inte hålla på längre. Och det var före, naturligtvis före 1892, för att det var 1892 som sångarförbundet
bildades, ja.
Formades. Ja. Ja.
Men det var fortfarande några norrmän med då, han Johan Johansson från New York. Var han norrmän?
Nej. Det kan jag inte säga. Men det var han som det var ju genom honom som sångarförbundet började, vårt sångarförbund. Svenska. Så jag tror inte att han var norrman.
Han stavade S-I-N?
S-I-N, det gjorde han. Det är möjligen, det, jag vet inte hans bakgrund.
Han måste ha varit helt svensk då.
Det var han säkert. För så... att han höll ju i så länge han levde.
Med... Men norrmännen, de var lite...
Och det var ju frågan, du vet, att de höll på att komma ihop och slåss.
Ser du det?
När jag märker då, jag har ett fotografi av en sångarfest i Chicago, det äldsta fotografiet vi har, och det är ute i arkivet. 1889, då märker man standarden som de hade, alla standarden, det var ett eller två danska och det övriga och ett svenskt, som man kan se svenskt. Alla de övriga var norska körer.
Så de var, vad man säger, i charts av
det? Absolut.
De var det?
Ja.
Så de valde repertoaren man skulle sjunga? Så.
Det var nog delat. Det var ju lite utav Grieg och Gunnar Wennerberg och så att repertoaren var nog ungefär, den var skandinavisk.
Det är för likt, det stod
ja, men själva övervägande, och man kan se det på mössorna också, de hade andra mössor. Inte totalt likade, inte många svenskar på det fotografiet i alla fall. Så det var då början till osämjan naturligtvis. Det var det helt enkelt mellan Sverige och Norge.
Det var det, ja.
De fortsatte med Brödraförbundets upplösning.
Så det var det Brödraförbundets väl då?
Det var det inte här, inte nej.
Så det stod på femöringarna.
Men det var ju tur att det hände, för att annars så hade väl det hade ju inte funnits ett svenskt sångarförbund. Om det inte hade varit för den osämjan och sa att de inte kunde dra jämt.
Var de starka här sångarna i Chicago jämfört med New York och Connecticut då?
Ja visst.
Det var de.
Ja, det var de. I östern det var mera spritt. Du vet, det var ju körer i många småstäder, McKeesport och i Pennsylvania på flera platser hade de körer då. Jag tror aldrig att det fanns mer än 64 körer i AUSS. Men det var så många som 64 en gång, det ser man ju i musiktidningen där.
Ja.
Men sen har det ju gått neråt undan för undan.
Så fyra svenska sångarföreningar gick ur förbundet och det var bara Charles Johansson som...
Ja, de gick alla ur förbundet, men det var han som fick dem tillsammans här i Chicago 1892. Fick dem tillsammans och bilda, det hände här nere på Svenska Glyklubbens...
Så de visade solidaritet då så att säga och gick ifrån?
Ja. Ja,
men Charles Johansson stannar kvar då
han
i styrelsen alltså?
Ja visst.
Stannar han kvar?
Ja. Det gjorde han. Han är erkänd som fader utav sångarförbundet.
Ja. Ja. Han var också redaktör utav Nordstjärnan.
Ja, just det.
Var det stor hjälp
Det vet man ju inte. Men ja, det är klart att det hjälpte österut.
För
du vet, han höll ju på att skriva i tidningen om hur det och ordna med andra konferenser där ute.
Så det var den 24 november 1892 som det blev American Union of Swedish Singers. Så det har stått sig hela tiden över årens lopp.
När vi då talar om det, när senare 1954, så länge sedan som 1954, när vi skulle ha sångarfest här i Chicago, så var det frågan om en charter. Var finns chartern här? Alla våra bilagor och så stod att den AUSS inkorporerade i State Minnesota. Så vi skrev, jag var sekreterare, jag skrev till Minnesota, till statens. Det här är en fråga om chartern. Det kom ett svar tillbaka, det finns inte. Och vi började bli nervösa naturligtvis och undrade om det fanns hela tiden, om det någonsin hade varit inkorporerat. Så till slut skrev jag direkt till sekreteraren för Minnesota, statssekreteraren. Jag fick ett brev tillbaka, det finns. Det har aldrig någonsin varit en AUSS-inkorporation i staten Minnesota. Det är ingen och det har aldrig varit. Då skrev vi till Illinois, för det var ju här de var. Då fick vi fram dokumentet. Men då fick vi det svaret att det var inkorporerat 1917, förföll. Det är för att den var inte förnyad. Så det finns ingen inkorporation nu. Men det är en möjlighet att förnya det och gå tillbaka till det originella. Så det fick vi göra då. Vi fick betala upp för åren och stämpla papper hela tiden upp. Och nu är den naturligtvis...
Kontinuerligt.
Ja. Illinois.
Vem kom på att det var inkorporerat i Minnesota?
Det stod i våra bilagor.
Det stod det?
Ja, visst. Så vi tog det ju för givet, du vet, att det var så. Det var någon när de hade möte, när de bestämde nya stadgar här i Chicago någon gång. Ja, det var, tog det för givet att det var i Minnesota. Jag vet inte varför. Det var väl för det att Hjalmar Nilsson var ju där, du vet. Han var mycket aktiv uppe i Minneapolis. De trodde väl att det var där som... men det... var det inte så. Nu har vi ju klart att det var i staten Illinois.
Om man ser tillbaka nu över åren, det har ju sjungits på svenska hela tiden. Wennerberg och Svenska sångens vältalare, som man har väl blivit benämnd, och Bellman. Vilken kompositör tror du, eller textförfattare, är den som har varit den mest idoliserad över årens lopp? Och nu går tillbaka.
Ja, i den perioden, du vet, då var det Wennerberg. Absolut, med sina stora sånger. Hör oss Svea och stå starkt i ljusets riddarvakt. Ja, visst. Ja, och Josefsson. Josefsson som skrev Vårt land, musik till den. Men sedan så blev ju Wennerberg opopulär i Sverige. Därigenom att de ansåg att det var krigssånger. Han ville ju ta Finland tillbaka ifrån ryssarna. Och så de uteslöt hans sånger på svenska program, och då så småningom så blir det likadant här. Så, men nu på senare åren så har vi tagit upp Wennerbergs sånger därför att de nya ledarna tycker att det är musikaliskt bra, och de bryr sig ju inte om texten. De amerikanskfödda ledare nu, de tittar på musiken, manskursmusik. Och att det står moder åt att höra och svea eller stå starkt i ljusets riddarvakt, det betyder ingenting till dem. Vi sjunger dem.
På den tiden du kom över, alltså 20- och 30-talet, var det betydelsefullt?
Nej, det började så småningom då att lägga undan Wennerbergs krigstankarna med andra ord. Ja. Men vi sjöng ju för all del. Och sen då kommer ju Hugo Alvin och Berger, Pettersson Berger, blev ju populär. Det enda med Pettersson Bergers musik är att det är lite för svårt för amerikanerna. Men annars, det är ju flera körer. Om de orkar med det så sjunger de Pettersson Berger.
Så på vad vis är det svårt för amerikaner?
Ja, det är, musiken är ganska svår. Ja, och även texten. Du vet, det är ju poesin som inte de kan få fram. Och då sjunger de vet inte egentligen vad de sjunger om. Och det blir det ingen känsla. Ja. Vi sjöng då På fjället i sol. Det är ju en av de svåraste kompositionerna som han skrev. Men vi hade den i Seattle på konferensen där, på programmet.
Ja, du har varit dirigent nu så många år, så du vet väl hur du ska kunna behandla en amerikansk röst. Alltså, vad är det som gör en sångare egentligen? Hur kan du få dem att sjunga svenska nu, de som är födda här?
Det går. Det går. Om de tycker om melodierna. Och så måste man då, man måste ju köra med det mycket. Och vad jag har lärt mig att förstå är det att om en melodi, om den är attraktiv till sångarna och de tycker om melodin, då lärs
men det behövs,
texten lärs också.
Mycket träning då för den som inte.
Ja, och så ska man då ta sina stamsånger som till exempel nu har vi börjat sjunga Lilla Stina. Alla kan den för att vi kör med den ofta. Publiken tycker om den, den är livlig takt och publiken tycker om det, då ska man hålla på med den. Så småningom lär de sig.
Och så då en massa utav sångare som de ger varann mer mod så att säga. För
ja, just det. Just det, när det står en bredvid. Vet, det är ju det är som de gamla svenskarna till början med, de gamla körsångarna här. De var hårda på det sättet att de, om det stod någon annan bredvid, varför lär du dig inte sången? Det är frågan om att få intresset av. Att de känner sig, det är ju goda röster, men om de känner sig för, ja, jag kan inte uttala texten, då håller de tyst. Det måste
vara motiverade.
Och motiveras, just det. Och sorgligt nog så är det inte nog just nu här i Chicago.
Ja, alltså hur har det, när du kom över, då var det inga svårigheter alltså på svenska sångare, det var det ju.
Då fanns de.
Det fanns mer än vad som behövdes?
Ja, det kan man inte säga, för att det var ju många som ville vara med, men de kunde inte sjunga, de kunde inte följa med. Men det var nog. En kör på 35-40 man, det var ingen stor sak att få ihop på den tiden.
Så ni hade, de fick provsjunga då? Eller?
Ja, alltid. Alltid. Ja då. Och så någon som var intresserad, som mannen vi talade om tidigare, du vet, så kom de med bara för att de tyckte om sång och var med och satsa i lägga till i kassorna, för det var ju alltid svårt. Mossberg dirigerade en kör på sydsidan och kom hela vägen ifrån norr och fick $5. $5 för varje övning den tiden när det var så dåligt, du vet.
Det var mycket pengar det, ja.
Ja, det var mycket pengar tyckte man. Det var svårt att få ihop även det.
Men det kunde alltså föreningen betala ut?
Ja, det var genom ofta genom folk som tyckte om att vara med och som satsade, som köpte biljetter och sådär. Icke-sångare kan man säga.
Hur var det mer sångröster förut tror du än vad det är idag? Har det ändrat sig på något sätt?
Det enda som jag tycker mig märka så är det att tenorstämman. Det är svårt att få folk som orkar upp det tenorstämman.
Det är riktiga klassiska saker det.
Ja, men det är mera. Då hade vi tenorer, det fanns tenorer, höga tenorer. Och det finns det idag också om du tänker det. Det är ju en massa tenorer som sjunger på, jag menar professionella. Finns ju gott om så att. Rösten är väl ungefär det. Det har nog inte ändrat sig. Det var väl bara det att de amatörsångarna var mer angelägna om att komma upp i toppklass. Så de ansträngde sig mer. Och basar, det har det ju alltid funnits.
Men så förr i världen, då sa ju alltid det, och det har ju väl märkt. Folk sjöng ju alltid mycket mer i arbetet.
Ja,
ute i skog och mark. Det gjorde de aldrig längre.
Nej.
De sjunger inte på arbetsplatsen längre.
Nej, jag tror att det är nog tv och radio och tv och sådant. Jag tror att det är ju, man måste ju erkänna det, att det är ju förmågor som kommer fram på tv. Och då när de inte känner sig, de är för självkritiska. Det var ju bara att vräka ut sig och sjunga förr. Och då naturligtvis det är mer att man använder rösten och sjunger. Det
och
bättre
vissa, är. Till exempel, det gör aldrig folk längre.
Nej, det hör man ju inte. Det har du rätt i. Det måste vara en orsak. Och det är
så hemma i Sverige, det var ju alltid alla bondpojkar. Det var ju visslingarna överallt i skogar.
Ja, visst.
I hagar. Ja. Men det förekommer inte längre.
Nej. Nej, nu hör man maskiner istället.
Det har tystnat i dalen.
Och så har ju sångfåglarna också.
Men idéerna med själva sången och lära en som kommer in i en kör, det har inte ändrat sig från den tiden
Nej.
Du kom in.
Vi har egentligen mycket bättre dirigenter nu. Jag menar, inte som människor, utan de har undervisning, skolor, utbildning. De är bra. Vi har ju yngre dirigenter nu i... Ja, man kan säga 40-50-årsåldern så anses man ju som ung, som en dirigent. Och de är väldigt bra. Och är villiga att lära sig språket, det är ingen fråga om det. De lär sig. Så vi har bättre dirigenter, men vi har inte nog barn i skolan. Det är fel.
Och det är väl mycket det här, folk arbetar sent och övertid och allting. Det har du väl. Till exempel Dan nu, din...
Ja. Ja,
han har inte möjlighet att komma in på
nej,
och träna
knappast.
Varje vecka.
Det kan han knappast göra, för att han, för det första så bor han utanför stan. Och orsaken för det, han vill ha sina barn i bättre skolor, och där pojkarna har det bättre undervisning. Så han kör mycket hellre den distansen. Och komma in då på en kväll, och det är inte endast övningskvällen. För att det är ju affärer som... Man måste tänka på andra dagar när vi har våra tillställningar och konserter och extra övningar och så. Det har de inte tid med.
Så förr var det ett mer nära släktskap, ni bodde runt om varandra.
Ja, det var, ja just det.
Det var lättare att komma in.
Ja, och en annan sak, Lennart, var nog det också, att det var ju en mansgrupp. Damerna kom ju knappast med annat än på en vissa tillställningar någon gång ibland. Annars var det att gubbarna var, det var deras fritid och deras avkoppling. Och det var de intresserade i. Det gick bra. Det var en tid då, tänker jag, vet att det var så att det var nog mycket festligheter för karar som inte gjorde körsången något gott heller. För att de fick ju den folk, och speciellt kyrkfolk, de fick den uppfattningen att det är allt de gör, de super, kommer tillsammans och super festar. Men det var inte sant. Det var ju 2 timmars övning. Man vågar ju inte hosta en gång för de gamla dirigenterna, utan du sitter där och det är jämnt. Och Mossberg speciellt, där fick man stå. Han sa det att jag orkar stå på benen, så det kan ni också. Så då istället för som nu så sitter de och sjunger. Och stiger upp någon gång och sträcker på sig på den. Med honom så stod man och så satt man sig för några minuter och resonerade. Och sen var det... För att han ansåg att när man står så har man bättre möjligheter att få fram rösten och andning och så. Han var noga. En utmärkt sångare.
Han var en kraftig
pojke. Ja, och stor sångare. Han hade ju... Men det var det att han intresserade sig i sin... sång som han tyckte om, och han var sådan att ingen kunde bestämma. De reste ju i alla staterna och sjöng. För svenskar bara. Och det gick på den tiden.
Så fanns det ett
publik.
En publik som kunde ta emot det. Förbundsordföraren John Hellberg, han lär ha sagt att nu ska vi sjunga pojkar, då ska vi få trevligt.
Ja.
Det kommer du ihåg.
Jag kände...
Du kände inte Hellberg?
Det var
före din tid?
Det var före min tid. Likadant med Hjalmar Nilsson. Hjalmar Nilsson var ju sångargeneralen. Han var ordförande i Sångarförbundet och mycket energisk. Och fick dem tillsammans. Han hade många ovänner. Det ser man i gamla musiktidningar, hur de högg i varandra. Och skriva kunde han. Musik kände han till. Han var dirigent för Sångarförbundet såväl som ordförande på samma gång. Och han, jag träffade honom och mötte honom 1933.
Ja.
På utställningen här i Chicago. Så att man, för han var intresserad i yngre, och man var ju ung på den tiden. Och det var den enda gången jag har sett Hjalmar Nilsson. en man som var väl känd. Och det var, som jag säger, sångargeneralen.
Så han skrev... var inte aktiv när du kom då, eller var med?
Ja, nej. Nej, för du vet, han dog någon gång på... Ja, han dog väl på 30-talet, slutet på 30-talet, 40, tidiga 40-talet.
Så han har redan pensionerat sig.
Men han skrev även... Han skrev poesi och han skrev musik också. Mycket begåvad person.
Kommer du ihåg, det var ett program i... som sändes över Woster. Och Dymling av Sveriges Radio, han la sig i eller skrev brev till Fredin på Sveatidningen i Woster.
Ja, men jag...
Det var ett, men det var att du kom in också i...
Det är möjligt att man var... Jag har ju varit med i på kommittéer och så sedan tidiga 30-talet, 1932. Men det var inte kommunikationer då som det är nu, du vet. Det var ju sällan man såg en sångare från Östern. De höll sitt förbund där och de har alltid haft ett högt standard på sång. Det har de haft. Och de hade sin avdelning där, vi satt i Mellanvästern här, och västkusten, de hade vi ju ingen kontakt med knappast.
Det var bara på några stora saker ni var tillsammans.
Just det, ja, och
så
även
det.
Det
var en lokal fråga på öst.
Ja, ja, det var det.
På östkanten, ja. Så de hade visst sänt någonting över radion och de vägrade sända det i Sveriges Radio antagligen.
Ja, så det visste jag inte.
Bandat i Woster.
Jaha. Hur länge sedan skulle det vara?
Det var någon gång på 1933-34.
Jaha. Ja, det var en...
Erik Ljungberg nu, var han både dirigent och redaktör? För...
Ljungberger,
ja.
Nej, han var inte dirigent.
Han var inte det?
Nej. Ljungberg var sekreterare, och honom känner jag väl. Han var sekreterare för Sångarförbundet för många år, men han var inte dirigent.
Det är inte det.
Den som var dirigent och aktiv, det var Karelius. Emil Karelius, som kom, han var dirigent. Han kom med sångarna hit 1928. Det var innan jag var här, men jag känner till det. Och hans son är nu i Sångarförbundet i Sverige.
Jaså. Han flyttade tillbaka till Sverige då, eller bara sonen?
Han bodde aldrig här.
Nej.
Nej. Ja. Ljungberger bodde aldrig i Amerika heller.
Inte det?
Nej. Han var i Sverige. Erik Ljungberger.
Ja, han ledde ju en kör ifrån Amerika under 1930-talet. Det var väldigt svåra tider de åkte över. Jag förvånar mig över det. Hur kunde man ha en kör?
Nej. Hans namn... det skulle vara förbundet med Hugo Alvéns kör 1938. Och du talar om Bolling.
Ja, jag tog fel. Fred
Bolling var ordförande.
Han var ekonomichef också på
Svenska Amerikanen. Och han var ordförande för Sångarförbundet och sångare, men inte det själv.
Men han tog kören till Sverige 1930-talet. Hur kunde de bevästra det sånt?
Ja, det var privat. Betalt utav sångarna själva.
Inget stöd från något?
Nej, de hade inget stöd från någon. Men han, Fred Bolling var, jag tror han var ordförande för kören. Jo, jag skulle inte säga att de inte hade stöd från någon, för att Frank Gustafsson, en medlem i Glee-klubben här i Chicago, jag kommer mycket väl ihåg honom. Han gav, men det var bara privat donationer, hur stora de var det vet jag inte. Han var byggmästare och skulptör också. Han skänkte standardet som vi har i vårt museum. Gav han till Sverigekören på ombord på Kungsholm 1930 när de kom till Göteborg. Och det tog oss åratal innan vi visste vem som hade skänkt det. Vi visste inte det, men så var det en gammal sångare här som... Jag kommer ihåg, sa han, det var presenterat på Kungsholms däck. Han var med. Elmer Andersson, han är död nu. Och han sa att han tillhörde Glee-klubben, så då fann jag ut att det var Frank Gustafsson som hade det där standardet sytt. Det är ju väldigt fint, du vet, och det hänger nu i vårt arkiv.
Så det fanns sådana där...
Donatörer, ja.
Donatörer,
ja, det gjorde. Men de, Sverigekören, den var ledd utav, från Östern, Ekeberg. Oskar Ekeberg ledde Sverigekören. Mm. Men de betalade sin egen resa till Sverige. Framträdde, tror jag, i Göteborg och i Stockholm och en annan plats. Tre platser där de sjöng. Så det var ju ingen hel resa.
Alltså man förundrar sig över de där resorna som företogs under efter kriget och även före kriget. Jag tror det var en resa de sa att den kostade $40,000. Och det var ihopskrapat utav medlemmarna. Och sen skänkte de 10,000 kronor istället. Då var du med kanske?
Ja, det var Svithjod.
Det var Svithjod. Ja, men hur kunde det gå till? Alltså 10,000 tomtarna det var, i Sundsvall och...
Nej, det var... Vi hade ju pengar i Svithjod, förstår du. Det var klubben som betalade det. Det kostade
det
inte
oss. Klubben, som...
klubben betalade allt det. Och det var... Det, jag tror resan gick på $36,000. Men det var ju ingen fråga i Svithjod på den tiden, du vet. Vi hade automater och pengar. Men det var den första turen som jag var med till Sverige på en sångarresa. Vi åkte tåg. Och det var gubbar, må du tro, som... Vi hade ju den starkaste kör som någonsin har rest någonstans. Tenorer i alla höjder. 48. Men det var inte den elegansen som man skulle vilja se i kör. Men det var kör.
Men ni fick ju väldigt gott rykte för att ni lämnade 10 000 hos Sundsvallstomtarna, tror jag det heter.
Ja, det gjorde vi.
Där uppe för välbehövande.
Ja, just det.
Och 10 000 till Europahjälpen.
Ja, det skänktes.
Pengar
det skänktes.
Överallt.
Pengar fanns. Då var Svithjod stark. För den delen, vi kom ju tillbaka hit, vi bodde då i det gamla klubbhuset, så kom vi tillbaka, så bestämdes det då att vi skulle renovera, köpte huset intill, köpte en annan tomt och renoverade klubben för någon kvarts miljon dollar, och så förlorade vi den 1980. När allt, först tog de ju automaterna, drogs in och så sen medlemskapet gick ner.
Automaterna, de tog de före kriget?
Ja, nej.
Ja, så de var efter kriget?
Ja, vi hade automaterna inne till ungefär 1960.
Så pass länge?
Ja.
Och det var en säker inkomst?
Ja, det var det som drog folk egentligen. Men så, skilda orsaker, du vet, medlemskapet blev gamla. Så hände likadant som det antagligen händer nu, att de här lunchkostnaderna som de stora bolagen, det var inget ovanligt att de kom ner 20-25 personer för en lunch, affärslunch från någon kontor. Bäst det var så drogs det in. Och då var Svithjod för stor. Vi hade för stora lokaler, så kommer stan och lägger på skatt. Fastighetsskatt som vi inte hade betalt, som likadant som på bostäder. Vår skatt, en del skatteräkningar kommer upp till en 22 000 om året, 24 000 om året. Kunde inte klara det. Så Svithjod gick bort, och just nu i september i år är allt klart. Räkningarna är betalda och klubben är såld.
Vem köpte?
Det var banken tog den egentligen. Banken, vi var skyldiga så pass mycket så vi var tvungna att ge dem
tillbaka.
Men vi fick lite pengar över. Ja. Och det är nu klubben lever, mesta damerna. Damernas organisation är starkast. Kören är borta. De har gått in i andra körer. Och det var 100 medlemmar. Det var 99 på 75-årskonserten 1957. 99 var på orkesterhall i frack. Det var en stor kör och kraftig, men det var helt enkelt för stort.
Och så blev rekryteringen sämre också.
Ja, det var ingenting. När klubben... Du vet, det var allting fritt. En sångare fick ju medlemskap. Om man var intagen i kören så fick han fritt medlemskap. De betalade även då $15 i månaden medlemskapet.
För att kunna använda restaurang och,
ja.
Och sånt?
Ja.
Alltså det ingick i,
ja, visst. I sångare? Sångarna hade det fritt.
Så det var ju
de blev bortskämda och bortskämda, och när det då gällde, när det kniper till och det var frågan om att betala, då drog de sig tillbaka istället. Många.
Och men de hade sina glansdagar under 40- och 50-talen då?
Ja, det var ju toppen. Det var nog, det är ingen grupp i hela organisationen någon gång som har haft fördelar som det. Det vet man. Men det gick inte. Det, kan, det blir så att folk blir bortskämda och de dementerar och när de inte har sina gamla vanor så ja, då slutar de. Och det hände. Och dirigering också naturligtvis var, betydde en hel del.
Som ni nu gick med nu, du kom med 1931, ja.
Ja.
Hur länge fick du vänta innan du kom in i styrelsen? Var det de där gamla uvarna som satt och bestämde eller?
Ja, nej, de var den speciellt den kören, det var sydsidan här, Viking Mail Chorus. De var intresserade i att få yngre. Komma ifrån de gamla traditionerna. 1933 när utställningen var här i Chicago. Så det programmet finns kvar och det jag känner mycket väl till herrarna som var i styret då. Bollings, det var två bröder, Fred och hans andra bror Otto och hans söner sjunger i kören nu. Så det var ingen svårighet för en yngre person att komma in i, men man hade ju naturligtvis inte mycket att säga till om när det gällde möten och det var inte lätt att komma ifrån de gamla traditionerna. Och det var väl inte nödvändigt heller, för de var ju alla...
på svenska möten då?
Ja, de höll möten på svenska. Det berodde på vem som satt som ordförande för kommittéerna, men de flesta var på svenska. Och protokoll skrevs på svenska i körerna och flesta sånger svenska.
Och musiktidningens kontor, den låg nere på Well Street då?
Ja, Fred Bolling tog hand om den för en tid. Men det gick ju aldrig. De hade sådana svårigheter med finanser med musiktidning. Joel Söderlund var den som tryckte den och han var också redaktör för en lång tid. Ända fram till 1950. Då var Joel Söderlund trött på det. Jag tror han hade haft musiktidningen då kanske 20-25 år. Och han var trött på det och avsåg sig i New York. Vi var där på sångarfest. Och då tog Jerry Roth tog den för en tid.
5-6 år?
Ja, 5 år antagligen. Ja, mellan, det kanske bara var 4 år för att när vi efter, det var sångarfesten i New York. Och då sångarfesten här i Chicago 1954, det var då som Gunnar Blom, Rickan var ordförande, jag var hans sekreterare. Och vi ordnade med att vi fick tidningen till Chicago. Gunnar Blom som redaktör, han var ju bra, mycket bra. Och sedan har musiktidningen burit sig. Det har gått genom donationer och lite annonser och sådär, så klarar vi oss.
Man höll i hela tiden utan...
Ja, 10 kopior om året. Och nu är det egentligen Dan Olds. Han arbetar för det och så har vi en mycket bra man vid tryckeriet. Erik Häggberg. Utan honom skulle vi inte, skulle det vara svårt. Men det är ju så i alla fall att det går om man försöker. Vi har nu fått in ett ungt par. Hågströms. Som vi skaffade dem, jag fick en computer för dem och de satt sig in i det och nu går det bra. Mm-hmm. Så
nu drivs det från deras hem då?
Ja, de arbetar. Jag är ju ännu ansvarig för finanserna. Ja. Så det kommer in till vårt kontor, men de arbetar och får ut tidningen. Mm-hmm. Och vi har samma tryckare, Cederbergs, som har en svenska, du vet, vi har ju svensk tryck, jag menar sätt bokstäver och så att det är ingen svårighet där. Och Erik Häggberg är mycket bra. Dan Ols kan ju inte svenska, men Erik Häggberg är den som jag läser igenom det och så sätter då Erik sätter upp det för tryckning.
Så du tog över efter Gunnar Lund, eller Gunnar Blom då?
Ja, det var egentligen, det var tidigare för att vi, det var 1954 så fick vi en Walter Johnson. Walter Johnson var manager. Och han blev sjuk någon gång på, han dog 1970 tror jag det var. Sedan då så jag tog över det bara för att hjälpa honom. Och han skulle ju, han tyckte om det. Det var hans livs bästa, du vet, att arbeta för musiktidning. Och hade allting ordnat mycket väl. Så jag sa till honom, han var så ledsen för att han förlorade synen, började se dåligt. Så jag sa, jag ska ta hand om det den månaden, och sen när du blir bra så kommer allting tillbaka till dig. Men han blev aldrig bra. Så då sitter jag där med det. Och det har gått.
Ja. Hur Axel Tranberg, han var en baritonsångare.
Ja, han var också medlem
i... Han bodde i Chicago då?
Nej, han bodde i Gary, Indiana. Så mycket, han kom in mycket då? Mycket bra. Riktigt stor sångare var han, men... Det är ju inte rösten som garanterar en artist, utan det måste vara mera, det måste vara en oerhörd drivkraft. Och tydligen så Axel hade nog inte den ambitionen heller.
Vad jobbade han med? Alltså?
Stålindustrin. Ja, han var ingenjör. Han hade ju inte mekanisk ingenjör, utan vad skulle man säga, i han var i stålindustrin i Gary där ute.
Så det var hans levebröd då?
Det var hans syssla.
Men han företog konsertturnéer och...
Yes, ja, det, ja just det. Det gjorde han. Han var ute på turnéer någon gång, men inte... Och naturligtvis då var det frågan om att välja mellan arbete och en sångarbana, och då valde han arbetet.
Så men han var med i många år och sjöng?
Ja, solist flera gånger i... följde med Svithjord som solist och även för Sångarförbundet. Han sjöng Vikingarna och andra solo som det fordras väl tränade röster för.
Så men han kom in då på och tränade tillsammans med er?
Ja, visst.
Det var nödvändigt. Så sen var det en stor omskriven sak, den här jättekören som fanns uppe i St. Paul, det var Oskar Ekeberg som var dirigent.
Det var 1946. Det var efter kriget. Vi hade ju inte haft en sångarfest. Vi var i Detroit 1940. Och sen då under kriget så Sångarförbundet kunde ju inte hålla en sångarfest nationell för krigets skull. Så att så snart det var över 1945, då nästa år 1946, så samlades alla i St. Paul. Och då kom de även ganska många ifrån västkusten.
Men hur var det? Alltså, det var 1200 man, två pianon och en solist.
Ja.
Hur kunde ni komma få allt detta tillsammans? För ni fick ju väldigt fin kritik efteråt.
Ja, visst. Det var deras konserten var auditorium, armé, i St. Paul. Så det var god akustik där och oerhört stor kör, det var 1200 man. Det är ju, men han var bra dirigent också, Ekeberg, en lugn, stabil kar. Det har jag aldrig glömt. Han kom till Chicago, han hade släkt här i Chicago. En dag så ringde de, det var väl antagligen... Fred Bolling ringde mig och sa att har du tid, kan du, jag kommer inte ifrån, sa han, Oskar Ekeberg vill se klubbarna i Chicago, har du tid, kan du skjutsa honom?
Ja. Så han bodde på i Connecticut?
I Warwick,
i
Rhode Island, ja. Så det ska jag göra gärna. Så jag åkte med Ekeberg från Svithjord, Svenska klubben, Orphy, Sydsidan Svenska klubb hälsar vi på. Han tyckte om det. Han sålde pianos för sitt levebröd. Men var dirigent. Han var dirigent i Verdandi kören för, tror jag, 55 år. Och det var en oerhört fin kör. Han var noga med vem som kom in där, du vet. Det var, hade unga tenorer på den tiden och valde dem. Så han var bra. Mycket bra. Och det var en av, när man tänker tillbaka, en av händelserna i att man hade tillfälle att visa Chicago för en sån där gammal riktig sångare. Sen, sorgligt nog, han flyttade, de var två bröder och de förlorade väl sina fruar och flyttade till Florida. Och jag hörde senare att de levde precis som de hade mycket svårt. Just kunde inte bli gamla och kunde inte, hade inga kontakter och det var ingen, inga släktingar där nere, så det var inte bra för Oskar Ekeberg mot slutet.
Han föll bort kanske för tidigt.
Ja, han var nog rätt gammal. Han var nog rätt gammal.
Hur länge stannade jag i en sån tillfälle som den 1200-mannakören i St. Paul?
Vi var där fyra dagar.
Fyra dagar?
Ja. Det var en stor konsert och sen då enskilda körer. Och det var många. Det var långa.
Hur kunde ni komma tillsammans allihopa? Menar...
Ja, det var ingen svårighet, men det var svårt med hotell. Rum. Så det var många som, de kunde inte få hotellrum där uppe, det fanns inte nog. Så att det var ju en del som fick bo ute.
Ni hade ett helt tåg här då från Chicago?
Ja, vi hade ett extra tåg. Och det har vi haft flera gånger.
Extra tåg. Så det var livat till, för den tiden
ja,
då?
Visst. Det är riktiga minnen ifrån det. När vi arrangerade, det var ju mitt eget arrangemang, veterankören till Sverige, veteranerna. 1957. Då hade vi sångarfest här i Winnipeg uppe i Kanada, och det var en konsul där dirigerade Winnipeg-kören. Den finns inte numera. Och då tog vi beställde ett extra tåg härifrån, och för att få ihop pengar för Sverigeresan så hade vi en bar på tåget. Det var också en livlig händelse, du vet. Barvagnen, den var alldeles bakom loket. Och de eldade med olja, tror jag. För att den oljeröken kom och svepte runt in i baren där. Och jag sa det för jag förstod lite grann utav hur det skulle tas hand om. Så vi ska tjäna $500 på den där resan, och det gjorde vi. Servering, men det var inte lätt att köra till Winnipeg. Varmt blev det. Ingen luftkondition. Så när vi kom till, innan vi kom fram till St. Paul, så var ölet slut. Så vi ringde från tåget till ett bryggeri där uppe, Pabst. När vi kom till St. Paul så stod det, ja, jag vet inte hur mycket öl, men ganska mycket kallt, färdigt bara. Ta det ombord och servera.
Men var det inte vågat? Då kunde ju stått och rapat den på själva konserten.
Nej, det var ju när vi kom upp det på onsdagen, sen när konserten var på fredag kvällen. Då det håller de ordning på. Alltså och mycket mer än nu. Nu är det mycket mer disciplin än förr. Men det var disciplin då också. Det var ingen som kom onykter eller någonting på övningarna heller. Nej,
det gick inte för att...
Nej, det är väl någon styrelse.
1200-mannakören, det kunde bli väldiga haltningar bort i...
Ja, men vi har ju skivor. Det är speciellt en. Och här var det då körtävlan. Körtävlan är inte precis officiellt att de ger ut några priser, utan det är bara det bedömningen. Sydsidans kör sjöng ut i vår hage utav Alvén. Och det på skivan och så där så dömdes ju det absolut toppen. Topp, vi hade bra tenor och bra dirigent, så det blev oss andra kör, du vet, i rader. Du ska tänka, de kom ju österifrån, i New York, och Lee-klubben i Brooklyn som är borta nu, den fanns till. Och flera stycken framträdde där, och Oskar Ekeberg med sin egen kör ifrån Verdandi. Så det var god underhållning på det viset. Och då hade vi också en stor solist. Det var, vad heter hon? Brancell. Brancell, hon är borta nu. Hon var
solist.
Ja, på stora konserten.
Ja, det var ju en tysk som hade hört nere uppe i alla fall, och han berömde ju väldigt att det är 1200 man och två pianon och ja, en solist. Och han klagar på att de tyska sångarna alltid får dragas med stora utlägg för orkestrar och för många solister.
Ja.
Och så the Swedes were to be congratulated on their wisdom.
Ja, ja, ja.
Det så det varför, sant. Alltså det med orkestrar som han säger här nu, det var ett... det höll tillbaka på alla föreningar.
Ja, du vet, det var ju en kostlig sak. Men nu till exempel när vår sångarfest, som egentligen här i Chicago 1954. Det säger jag utan vidare att om den sångarfesten inte hade kommit fram, så hade sångarförbundet varit slut. För att det var inga pengar, det var kassan var slut och tidningen låg ju i, var skyldig folk, Jerry Roth, han fick aldrig fullt betalt för sitt. Det gjorde ju han mera för, det vill säga för en tjänst i Sångarförbundet, men här tjänade vi pengar. Det var, vi hade till exempel sommarfester här och låta ut en bil, tjänade en $2,000-$2,500 på en sådan lotteri, låta ut en bil på sommarfesterna 2 år före konserten. Så det fanns pengar när vi började här. Och så hyrde vi operan, sålde ut operan på varenda, det var utsålt på operan. Då var vi ungefär 500.
Men då tog ni chanser också och
visst,
den som lokal.
Ja, just det.
Någon fick gå i borgen då?
Det har sina, ja, vi hade pengar. Vi hade pengar till nedbetalning och sådär. Och bra arbetshjälp i kommittéer och sådär, det var mycket arbete. Tänk dig bara att hålla biljetter i operan och det gjorde vi allt själva, kommittén ordnade med det och sålde ut dem. Så då vi tjänade, när allt var över, så var det ungefär $14,000 kvar. Och det är det som har hållit Sångarförbundet nu hela tiden, det använder räntorna och så där för kommunikation och så där, och vi klarar oss bra, det har gått bra.
Så gruppen i Chicago utav svenska sångare är den som har fått...
Det var nog det mest stimulerande. Ja, det var det. För det gick inte så vidare bra i New York. Det var vissa saker som hände där, så att staden är väl egentligen för stor. Men här var just koncentration och så hade vi de fina klubbarna. Svitjord, du vet ju. Alla körerna fick framträda i Svitjord, inte betala någon hyra utan ha det bra och komma in. Och likadant med svenska klubben här, som är nu också borta.
Ja, den här tysken han berömmer, men så var det en som heter Anders Brander.
Brandell?
No, Brander.
Brander.
Ja, han klagade på att det är förskräckligt att behöva färdas tusentals mil för att sjunga en sång. Han var trött på det.
Var kom han? Han måste ha kommit ifrån västkusten då.
Ja, han kom från västkusten.
Brander.
Men han vill sjunga en sång, han tyckte det var för lite.
Ja, det förstår man. För du vet, det var för många körer. Så det är ju vanligt att vi har, varje kör har vanligen 2 nummer. Men det är gränsen. Mer än det får man inte. Och då blev det väl för trångt, så de fick bara en.
Så han var mest benöjd.
Det undrar man ju inte på.
Och Sylvan, den känner du ju till.
Ja, jag känner till honom, men jag har aldrig...
Han klagar att med bröllopsdass och landkänning tillhör din slentrian repertoar. Han säger att sådan sjöng för 32 år sedan och borde överkomma, skriver han. Och han fortsätter vidare, en liten vald orkester du saknar han. Det är det säkert för höjdglansen.
Ja.
Men tysken ansåg tvärsom.
Bröllopsdass, det fanns en kompositör ute i östern. Jag tror att han bodde där. Jag vet inte hans historia. Edvard Lind. Ja. Edvard Lind, han stavar sitt namn med E-D-U. Edward. Ja. Edvard Lind. Han skrev en bröllopsdass och jag tycker den är bra, det är en fin komposition. Men du vet, de som trodde på Södermans bondbröllop, de säger det att det är han bagbördar, som de sa, utav Söderman, men det är inte sant. Det är absolut inte sant. Musikaliskt så, motivet är ju detsamma. bröllopsdans. Motivet är nästan precis detsamma. Bondbröllop kan man säga, men Söderman har ju en fyra delar till bondbröllopet och den är mycket populär. Varar, nu har ju även Erik Eriksson, OD, sjöng hela bondbröllopet på skiva, jag har den. Men bröllopsdans är en trevlig, lätt melodi och både, det är bra både för tenorer och basar, men det var bara kritiken som jag lyssnade till det till början med. Ja, det är ju, han apar efter Söderman, så börjar jag tänka på musiken själv. Den är bra. Han var ingen dumbom Lind, men de kritiserar det, tror jag. Den kritiken, det kunde vara endast det om kören var dålig som sjöng den. Det är klart, då kan ju vilken sång som helst fördärvas. Men musiken är det inget fel på.
Men det var en som...
Ja, det är klart.
Han kände sig obehagad utav...
Och ingen orkester. Då var det ju andra som säger, vi kom hit för att lyssna på manskörsång, inte på fioler och horn. Det kan vi höra när som helst. Ja. Men
så det var en del som var för orkestrar även,
ja,
i...
Ja visst, vi hade orkester här på operan. Vi hade en orkester och en...
Som ni hade lånat eller?
Ja, det var delar utav, det var en del utav symfoniorkestern här i Chicago. En man som, ja, han hade väl kanske en 20 med sig och tog med deras tillåtelse Chicago Symphony.
Är det lättare då om vi har det stödet?
Ja, det beror på dirigenten. Det är det naturligtvis, för att, och det är likadant med piano. Själv så jag tycker det, piano, det är ett stöd som du säger, just det. Och är det då dominerade då är det, skulle störa istället.
Ja, så det är farligt med det?
Ja visst, det kan, det beror på naturligtvis vem som sitter bakom vid instrumentet. Men är det en som hamrar innan, lite före kören och bara...
Det är farligt.
Ja visst, visst. Fin manskörsång ska vara sång a cappella, ja. Tycker jag.
Det var väl det som är tysken,
ja, det är klart,
kom tillbaka på. Alltså.
Men han var van, tyskarna har alltid musik. Jag skulle inte säga alltid, men när de framträder här, när, om de kommer från Tyskland, det var en kör inte så länge sedan som kom från Rhenlandet där nere. De hade pianist.
Och är de bättre sångare eller musikanter till exempel?
Jag tror att nu kan väl hända. Ja, nu är nog deras körer kanske i bättre klass. Ja, det undrar jag på. Det är ungefär detsamma. De har samma problem här som vi har. Schillerkören, den var bra. Men det är också, Glee-klubben är bra och vår manskör är inte så dålig heller. Efter förhållandena. Du måste ju tänka dig att det är svårt att få några sångare. Man måste hålla i med de gamla så länge det går.
Ja. Ni hade aldrig några sammankomster med andra körer, till exempel med tyskar? Och
jo, ja, vi har, det har vi gjort någon gång, men inte ofta. Ja, det har hänt. Det har i varje fall aldrig varit någon osämja eller... vi har tyskar som sjunger med oss och som sjunger i tysk kör också, har haft under åren. Nu är de flesta är inte med, för det var mestadels Svitjun.
Norrmännen nu, överlevde de den där kraschen 1892 eller?
Ja, norrmännen klarar sig bra. De har, men nu har inte... Norrmännen, nu har de bara en kör här i Chicago. Och vi har ju samma dirigent. Så vi har konsert, vi ger en konsert nu den 10 november, en konsert här ute i Oak Park. Och då har vi en norsk kör och två svenska. Tre körer tillsammans. Och mycket gott samarbete har vi.
Så de gamla tongångarna, de har...
Det är borta. Kriget är slut. till sist.
1947, den 1 mars, då gör... Joel Södlund ett uppropat musik. Tidningen måste räddas. Alltså då var det, ja, som du nämnde tidigare,
ja, just det.
I Svackning.
Ja.
Vad var det som företogs då? Alltså blev det en stor insamling,
ja,
eller?
Ja, han fick hjälp, Joel. Han fick lite hjälp ifrån körerna. Och vi gav någon konsert här för musiktidningen. Ett par gånger gjorde vi det. Så att det klarade sig till 1950, men då gav han upp. 1950 var han trött på det, men du vet, Joel Söderlund börjar bli gammal. Ja, det var ju en av stöttepinnarna i Sångarförbundet, Joel Söderlund. Men han började bli gammal och ville dra sig tillbaka. Men då, det var ju så naturligtvis, likadant som ofta händer, att när det är ett färdigt att falla ihop, så är det alltid någon som kommer fram. Så vi fick ihop pengar så han kunde hålla på.
Och den lever fortfarande? Så
ja, nu är musiktidningen ganska kraftig. Det är så här, inga stora finanser, men det är, vi har ju egen computer, datamaskin. Det skulle ju aldrig Joel ha tänkt sig att det skulle komma till den tiden.
Ja, det var mycket jobb på den tiden med alla adresslistor.
Visst. Ja, han gjorde mycket arbete som han aldrig fick ersättning för. Och Gunnar Blom fick ju aldrig någon ersättning som redaktör. Och likadant med mig. Man gör arbetet och det är med jämt. Gunnar, det enda som vi gjorde för Gunnar Blom, så var det vi bjöd honom på en kryssning ner till, han var med om det, och det skrev han ju då ett referat ifrån den kryssningen, mycket bra, i tidningen.
1954, då blev du sekreterare?
Ja, ja. Jag var sekreterare från 1954 till 1962. Mm. Ja, 2 terminer, det är sant. Så det är 4 år.
Och Gunnar Blom, han var den nya redaktören?
Han blev redaktör då, och Walter Johnson.
Som vi nämnde i Jerry Roth. Han och Charles Johansson, de drog väl inte igen?
Nej, det var visst. Men så det vet man inte om. Det var före min tid.
Det var före,
ja. Ja, för att, men det var nog lite, det var mycket stridigheter. Hur allvarligt det var, det vet jag inte, men Hjalmar Lundqvist här, statsadvokaten, du vet, som var han var väldigt skarp i kritik emot vad de gjorde ute i Östern, och Hjalmar Nilsson och han, tror jag, drog jämnt, men de skällde ut andra i tidningen. Det är roligt att läsa i gamla referat.
Men de skrev under sitt namn då, när de skrev insändare?
Oh ja, det visste de. Om man läste 10 rader så visste de var det kom ifrån. Hjalmar Lundqvist, han var mycket kritisk.
Alltså han var en... Och han var med i händelsernas...
Ja, han sjöng även... Han sjöng i Svitjord för ganska länge. Men så slutade han att sjunga, men han var ändå inblandad i affärerna med musiktidning och sådär, och skribent och hjälpte till.
Och föredragshållare var...
Ja, visst. Jag har aldrig hört ingen talare som Hjalmar Lundqvist
på båda
i Amerika, på båda språken, vilket som helst. Och när han höll ett föredrag på svenska, så var det svenska, och det är med jämt. Och likadant på engelska. Han var mycket bra talare. Men han var en kritisk person. Och det var inte frågan om att säga någonting om en människa bakom ryggen, utan det var mitt i ögonen från Hjalmar.
Så han var rakt på sak?
Ja, visst. Och det var många som inte tyckte om honom för det, du vet.
Så han var statsadvokat här i Chicago då?
Ja.
Det var hans levebröd?
Ja, han hade ett litet kontor nere i stan. Jag var nere och hälsade på honom när det var frågan om att försöka få vårt charter.
Alltså han hjälpte till med
sådana? Ja, hans son egentligen tog hand om det, men Hjalmar, och då skällde han. Då sa han, det var den och den, det var den, sa han. Han skulle ta hand om det, och den, och så kom det andra. Men så, de sitter där, sa han, men de gör ju ingenting. Då, så vi var goda vänner. Det har jag tänkt på. Vad hände till Hjalmars arkiv? Tror du att sonen just kastade bort det?
Ja, en del är på Norrpark.
Selma fick väl möjligen någonting. Men
sonen var inte alls intresserad.
Nej, och han hade ju mängder av... Jag just önskar tal som han hade gett på svenska. Han skrev, jag vet inte var han fick ifrån, vilken svensk historia, om han skrev om Engelbrekts son. Mm. För han var dalmas, du vet, Hjalmar, och därför så han skrev och höll ett tal för sångarfesten i Chicago. Jag fick en del av det, men han trodde tydligen, han gav mig hela manuskriptet, men det är bara halva talet i som jag har. Mycket bra. Och han skrev en bok även om invandrare här. men jag vet inte var den finns. Den var tryckt, men jag har inte sett en kopia av den.
Så, det kanske hade kommit ut.
Han sålde den för 25 öre för kopior. Det sa han själv. Han sa ju den här boken, men sa han, ja, men jag är inte intresserad av dem.
Vad handlar boken om då?
Immigrantliv. Hans, eller troligen hans liv här i Chicago. Det ska finnas någonstans. Det är det jag tänker på med hans son där, som han fostrade inte sin son rätt.
Alltså han var inte alls intresserad i sång? Eller?
Tydligen inte. Hans son, som det var precis en typisk advokat. Du får vad du betalar för, och det är med jämt. Han tog hand om det här, skickade ner till Illinois och alla papper och så mycket kostade, och det var jämt. Inget annat intresse. Så.
Ja, han är väl pensionerad nu, eller?
Ja, säkert. Om han finns i livet. Jag vet inte var han finns en gång. De ja, bodde i Waukegan.
Selma sa att han fortfarande var liv för några år sedan. Men hon brukar ju leta reda på dem. Men antagligen så... Han var inte alls intresserad av föreningsliv. Och han var ingen sångare.
Nej, inte det jag vet.
Ja, det var... Äpplen ramlar ju långt ifrån träden ibland.
Ja, det händer.
1955, då var du med i mormonernas tempel i Salt Lake City.
58, ja.
Var det 58?
58.
Så ja. Hur kom ni in där då? Eller hur gick det till?
Ja, det var en drivande kraft där. En herre som hette Knut Borg. Som var han en god vän till Rickanen. Jag själv, jag har hälsat på Knut Borg i hans hem ett par gånger. Och han, det var också dirigent.